Jag säger välkommen till Viktor.
Tack så mycket.
Via länk från vår kära, inte huvudstad, men näst största stad, Göteborg.
Exakt, framsidan. Får jag ändå säga, som god göteborgare.
Hur är Göteborg som startup-stad? Liksom?
Den är bättre än vad man kan tro, i alla fall ifall man är baserad i Stockholm. För Stockholm är såklart Sverige och också Europas tech. Det är inget snack om den saken. Men Göteborg är bra. Det finns mycket coola bolag, det är mycket bra människor här. Det är bra tillgång på talang. Sen är det lite sämre tillgång till kapital, för det finns oftast uppe i Stockholm. Men det är trots allt bara en tågresa bort, så att jag tycker inte det är så farligt.
Alltså du är ju vd för Revive Energy. Och för mig, alltså när jag satte mig in lite i ert företag, så det tar ju ett tag liksom att förstå på liksom produkten och affärsidén. Mm. Skulle du kunna förklara lite kort själv liksom vad sysslar ni med?
Mm. Man kan säga kort och gott så gör vi ett batteri som aldrig får slut på kraft. Och hemligheten bakom det här är att vi omvandlar vibrationer till elektricitet. Så det är egentligen rörelseenergi, om man kommer ihåg sin högstadiefysik, som görs om till elektricitet. Och det kan man använda ganska mycket, men de flesta tänker på att driva en iPhone, ja, ladda upp sin smartphone eller något liknande då. Men det har vi valt att inte rikta in oss mot, inte riktigt så mycket elektricitet vi kan producera. Utan vi siktar på sensorer i industriella miljöer. Så att många kanske har hört talas om det här Internet of Things som vi har snackat väldigt mycket om de senaste åren. Och det handlar ju om att koppla upp saker och ting. Vi har en liten sensor som läser av information och så här skickar den då. Och de typerna av applikationer, de kan vi stämförsörja. Så att man behöver inte vanliga batterier eller man behöver inte några dyra kablar. Utan vi gör en strömkälla som aldrig får slut på kraften.
Mm. Alltså vilka, om du skulle kunna nämna, vilka liksom områden används era produkter idag? Typ inom vilken liksom industri?
Tågbranschen kan man säga. Där rör ju tågen på sig en hel del. De vibrerar och skakar som alla vet som åkt tåg i Sverige. Och då används våra produkter, eller ska användas i en ganska tidig fas, att driva övervakningssystem och olika underhållsaspekter på tågen. Det kan vara i flygbranschen, helikoptrar, flygplan. Det kan vara i byggbranschen, de olika stora byggmaskinerna som kör runt som har olika typer av övervakningssystem. Och i och med att de vibrerar så kan vi erbjuda strömförsörjning.
Jag tänker så här, typ tvättmaskin hemma.
Ja, absolut.
Kan man liksom, funkar det eller?
Alltså du kan inte driva tvättmaskinen, kan du inte göra. Men om du säger att du vill ha en sensor på som säger att tjena Fredrik, nu är din tvätt klar. Absolut, det funkar. Däremot, vi har faktiskt kollat på det, men marknaden var inte riktigt så tilltalande som man kanske tänkte vid första påtanke. Men det skulle gå, absolut.
Men hur liksom startade hela, för det är ju det man ändå är nyfiken på, hur som startade hela Revive Energy från början?
Jag och min kollega Erik, som jag startade bolaget ihop med, vi gick på något som heter Chalmers entreprenörskapsskola. Det är en masterutbildning där man under 2 år helt enkelt utbildas i entreprenörskapstänk, tycker jag ändå man får säga, i förhållande sätt. Och hela andra året när man skriver sin mastersuppsats är att man faktiskt driver ett projekt som om det går bra blir till ett företag. Och det var det vi gjorde. Och då kommer det olika idéer från antingen näringslivet, forskningen eller liknande då, in till skolan. Och så paras man ihop helt enkelt och baserat på lite olika kriterier. Och där så började vi en resa med Saab, svenska försvarsbolaget. Så inte bildelen utan försvarsdelen. Så de utvecklade den här teknologin internt och kände att det kanske inte riktigt är core business för oss, men det är fortfarande väldigt lovande, så vi vill pusha det här. Och då gav man oss möjligheten att starta det ihop med dem. Så det har vi gjort. På den vägen är det.
Jag visste inte att det fanns så mycket entreprenörsmasters. Liksom.
Ja, det finns 2 i Sverige om jag inte tänker helt fel nu. Det är den på Chalmers, den enda 2-åriga. Och sen har Lund, något som heter Technology Management, och den är, om jag inte tänker fel, 1 år. Så den är lite annorlunda. Mm. Men det är fortfarande samma grundgrej. Liksom.
Mm. Fan, det låter ju som så här, Alltså kände ni på en gång när ni liksom fick den här tekniken att bara, det här är ju någonting som kommer bli stort?
Alltså ska jag vara ärlig så satt jag på Wikipedia och läste för att förstå allting som stod i patentet först och främst. Jag har ingen ingenjörsbakgrund, jag är ekonom och statsvetare. Men när man väl förstod sig på lite vad man kunde göra, begränsningarna med teknologin och möjligheterna då. Då kände man att det här finns det bra med utrymme för internationellt. Det här är ingen liten fluga utan det här kan verkligen bli stort på industriell skala.
Ert företag liksom, det fokuserar ju på energi och miljö. Men är det här någonting som du har varit intresserad av länge eller var det ren slump?
Om du hade sagt till mig för 5 år sedan att jag skulle jobba med det jag gör idag så hade jag nog tittat lite konstigt på dig och undrat att nej, det händer nog inte. För som alla säger på Handelshögskolan så man tänker sig en annan framtid. Men så i grund och botten så tycker jag det är otroligt häftigt med utveckling, att bygga bolag, den typen av människor man träffar och engagerar och lär känna. Så att produkten var från början inte det viktigaste för mig, det var själva resan. Och sen längs vägen så har jag liksom kommit att inse hur häftigt det här är med den här teknologin. Och ja, kanske förstått fascinationen med tung teknologi också, som jag kanske inte förstod riktigt innan. Då. Så att det började på ett annat sätt, men nu så är det produkten som är jäkligt häftig.
Men är det så att ni på kontoret snackar mycket om så här Elon Musk och hela den biten och hans... För han har väl ändå mycket just det här med fokuset på energi och liksom allt sånt där. Sneglar ni mycket på sånt?
Ja, alltså Elon Musk är ju för det första en otrolig förebild rent som entreprenör. Han är en fantastisk affärsman. Och jag tycker han gör det på rätt sätt. Liksom. Han som säger, han pushar energi och han vill verkligen göra en impact. Men han bygger det som företag. Det finns en grund i det hela vad han vill göra. Jag tycker det är helt rätt sätt framåt. Så det är väl självklart att vi vill göra en liknande resa. Det är ingen snack om den saken.
Nej. Men fan, har ni inte fått lite för mycket cred alltså, tycker jag? Jag tycker nästan, jag vill nästan att det ska gå. Alltså, jag är inte liksom, jag vill inte vara cynisk, men jag tycker att han har ju bara fått positivt. Och det känns som att det är liksom en tidsfråga tills han kommer, du vet, det kommer visa sig att så här, nej men han har liksom lik i garderoben och sånt där.
Ja, alltså killen är ju ett PR-geni. Det kan man ju inte säga någonting annat om. Han säger ju rätt saker vid rätt tillfällen. I princip alltid då. Men det är klart han har misslyckats med grejer också. Det gör alla. Det är bara att hans framgångar är så otroligt stora. Så det är svårt att prata om någonting annat än dem, tror jag.
Vad skulle du säga vad är det största missar ni har gjort hittills?
I vårt bolag?
Ja.
Ja, det allra största som går över hela vägen är såklart att allting tar 3 gånger så lång tid om man trodde från början. Det är sånt man får höra när man startar bolag och man tänker liksom, ja, det är klart, det är inga konstigheter. Men det gör verkligen det. Det tar tid och vi jobbar ju mot stora, stora bolag just nu och det... Ja, då snackar vi verkligen att för grejer tar tid. Det är långa, långa säljcykler. Så att vår misstag var att vi var lite för naiva i början i planeringen. Vi var väldigt optimistiska hur vi skulle kunna pusha det här. Och just nu ser vi ett bolag på 4 anställda, ett par deltidsanställda och lite konsulter runt omkring. Och det blir lite speciellt när ett sånt bolag närmar sig ett stort bolag med 300 000 anställda. Det rör oss lite olika takt.
Hur gör man det? Är det att skicka ett mejl? Liksom,
ja, det är den svåra vägen.
Men är det så att man liksom... Eller hur? Hur fick ni kontakt med de stora bolagen? Fick ni hjälp mycket av Saab kanske då? Eller?
Ja, alltså vi har ju Saab som stor delägare nu idag. Och det är ett varumärke som väldigt många känner till. Och det är ju ganska tacksamt att ha. Men man får helt enkelt sätta sig ner. Om man hittar ett intressant prospekt och känner att de här måste jag prata med, då får man sätta sig ner och kartlägga. Känner du någon på bolaget för det första? Om inte, känner du någon som känner någon? Och gör du det så är det bara att ringa och be om referens. Och Sverige är ett perfekt land för det, för väldigt många hjälper dig när du bara ber om deras kunskap. De är jätteglada att dela med sig, och det är perfekt sätt att komma in i ett bolag. Men därefter så får man försöka ta sig till rätt person. Så du måste helt enkelt ha din säljpitch klar. Vad är det du vill uppnå med samtalet, och varför vill du prata med personen då? Har du inte det, så hamnar du väldigt lätt fel. Och då hamnar man i en lång telefonsnurra där man kopplas från människa till människa, och du får inte någonting uträttat. Men det handlar helt enkelt om att ta koll på din säljpitch, få tag i rätt person och så försök ta dig fram därifrån och vara väldigt pragmatisk.
Det känns som att ni har ju ändå fått pitcha er affärsidé många gånger. Alltså ni har ju vunnit också ganska mycket såna här utmärkelser och olika pitchtävlingar. Jag tänker, finns det någon... Det finns ju de här klassiska tipsen på hur man ska pitcha på ett bra sätt. Men finns det något så här hemligt knep som du brukar använda som inte så många tänker på?
Ja, träna på din pitch alltså. Ställ dig framför spegeln. Och det är ett klassiskt tips, men det är så jäkla sant. Att om du ska stå 5 minuter på en scen och prata framför riskkapitalister och ett par hundra publiken, så tycker jag du ska stå framför spegeln i 20 timmar. Utan tvekan.
Oj, jävlar. 20 timmar?
Ja, alltså sen går ju den liksom... Den tiden du spenderar på träning går ju ner desto fler gånger du gör det, för du blir rutinerad. Mm. Men det krävs så mycket, för att när man står där så det är så mycket som spelar in. Du står i rampljuset, du kanske får någon fråga, så att du ändrar lite på din pitch. Du måste känna dig bekväm med vad det är du vill förmedla, vilka budskap du har. Och är du det, då är det lugnt, för då kan man oftast parera frågor och sånt där och få med publiken i drivet, liksom, att man har en god kommunikation. Är man osäker och inte tränat något, då tappar man lätt bort sig, och då tappar man den här wow-känslan liksom. Så att träning verkligen, de här 10 000 timmarna som man snackar om så klassiskt nu, det ligger verkligen någonting i det, tycker jag.
10 000 timmar är väl kanske lite mycket kanske.
Ja, det är
en pitch på 10 000. Nej, men det... så här, robot.
Ja, men du vet de här, att träna 10 000 timmar för att bli bäst på din grej. Och det ligger någonting i det, att för varje timmas träning du lägger ner så blir du bättre.
Det kan tänka mig att det är lite svårt här, men hur liksom ser en vanlig dag ut på jobbet?
Ja, det kan se otroligt annorlunda ut. Men ja, man kan säga så här, vi börjar varje dag, oavsett ifall jag är i Göteborg eller om jag är i Berlin eller vart man är på jordklotet. Så försöker vi börja varje dag med att ha någon form av avstämning. Är vi på kontoret så sitter vi ner och tar en kaffe ihop och snackar igenom vad vi gjorde igår och vad vi ska göra idag. Det behöver inte vara något formellt så, men vi bara sitter och snackar lite om det. Sen så försöker man kategorisera mejlskörden, vad jag har att göra idag, skriva ner en liten to-do-lista. Det här måste jag verkligen pricka av idag, jag måste skicka det här till de här kunderna. Och så är det bara att pricka av. Sen så kommer det alltid störningsmoment längs med dagen. Nya grejer som man får sortera om på den to-do-listan. Men det, ja, min to-do-lista är helig. Den finns med mig varje dag.
Men just det här, för du pratade lite tidigare om det här med att ni har expanderat verksamheten till Berlin. Varför just Berlin?
Vi har länge sneglat mot den tyska marknaden. Och kanske specifikt på Deutsche Bahn. Alltså den tyska järnvägsjätten. Och de har sedan ett år tillbaka en lite speciell approach och jobbar med startups, lite yngre bolag. Så att de har ett program där nere där man liksom pitchar in sin produkt och det här vill vi göra. Och då hjälper de en komma till rätt affärsenhet lite snabbare än vad det kanske hade gjort traditionellt när man går den vanliga vägen. Och då vill de gärna att man är på plats så att man ska kunna träffa folk och göra tester och mätningar och projekt med dem. Så att då sa vi att ja, det ska vi absolut vara. Det här är en så stor möjlighet för oss att vi ser till att någon av oss alltid är där. Och senaste tiden så är det jag som har varit där mest. Så det har varit en hel del Berlin på senaste tiden.
Tyskland är lite öppen för nya grejer nu, känns det som. Alltså just med energi och allt sånt, att de verkligen står i framkant när det kommer till det.
De är, alltså tyskarna är ju väldigt duktiga på vad de gör. De är en industri som är otroligt imponerande. Så det måste man ge dem. Och Berlin speciellt är ett startup-mecka som jag tror kommer få ett otroligt uppsving nu efter Brexit och kanske Trump-valet också. Det får vi se hur det utvecklas. Men Berlin är en häftig stad med en väldigt öppen och internationell kultur.
Finns det några appar som du använder nu mycket som du kan rekommendera?
Just nu är det mycket Duolingo, i och med att jag är i Tyskland en del. Så jag försöker lära mig den här restaurangtyskan som är icke-befintlig just nu. Så Duolingo kör jag mycket, och annars så ja, alla former av sociala medier tycker jag är skithäftigt att köra liksom. Så att det är mycket Instagram, mycket Snapchat, mycket Facebook, mycket så liksom, du har rullat på telefonen. Så att, ja, men det är de som är aktiva mest då. Duolingo har ni inte testat den, den är cool.
Alltså Duolingo är, jag håller på att lära mig lite holländska för att jag är halvholländsk. Och det jag börjar använda också, det är, jag måste säga att det är riktigt bra ändå alltså.
Det är en cool app alltså, så att det är enda negativa är att den vill att man ska prata ibland, och det brukar bli lite tråkigt på tunnelbanan, men annars så fungerar det väldigt bra.
För just det här att jag snackar lite om appar, det är att vissa appar kan man bli rekommenderad ibland, så man bara, shit, det finns. Och bara, varför har jag inte tänkt på det tidigare? Till exempel det här med, alltså, problemet med att kopiera, till exempel, du vet, så här, papper och inlämning och sånt där. Då finns det ju bra appar som liksom kopierar dina papper som en riktig kopiator.
Det är coolt, för det har man oftast problem att hitta en riktig kopiatorscanner.
Ja, eller, alltså jag, det var nämligen, jag upptäckte det när jag läste distans från Lund och var tvungen att kopiera in mina tentor. Jag var tvungen att åka till skolan för att kopiera dem.
Ja, det...
Och sen så bara, nej men du vet, och det var på en lördag liksom. Du vet, och man bara, fan vad jobbigt. Och sen så kom jag på den här appen och bara, ha, jag kan sitta hemma och bara liksom fota det här och det blir hur bra som helst.
Ja, den appen. Jag kommer ihåg den, kopiera tentor också, den hade jag behövt då alltså.
Det finns väl säkert många, men vad är liksom största insikten, lärdomen du har fått med dig nu under Revive-resan?
Som är lite entreprenörskapsperspektiv, tänker du?
Ja.
Alltså vikten av att göra någonting som man tycker är jäkligt stimulerande, tycker jag, det är väl den största lärdomen som jag har dragit. Det är, alltså under de åren vi drivit bolaget så har det varit mycket upp och ner som det är med att starta. Men jag har aldrig känt att jag har vaknat en morgon eller suttit en söndagkväll och känt den här söndagsångesten. Att jag vill verkligen inte. Men ibland så är det tufft liksom. Man känner, nu måste jag prestera för det är en utmaning. Men det är bara att ta tjuren vid hornen och göra det. Men den ångesten av att gå till jobbet, det har aldrig funnits i den här resan. Och jag har känt den förut i jobb som jag hade tidigare. Och jag vill aldrig tillbaka till det. Så att just vikten av att göra någonting och i en miljö som man mår bra i, det är... Det tycker jag är det absolut viktigaste.
För ni som jobbar där nu, är ni gamla kompisar eller hur?
Nej, alltså Erik och jag som startade, vi kände varandra liksom. Vi gick ändå samma klass i ett år, så vi visste vilka vi var. Men vi var liksom inte polare som hängde vid sidan av. Så vi bestämde oss för att ta det ganska seriöst. Att göra lite gruppövningar och dynamiska grejer som man... alltid rekommenderas att göra på olika kurser, men man tänker att det kanske är lite löjligt. Men vi tog det seriöst första halvåret och det satt en jäkligt bra grund. Vi litar på varandra fullt ut idag och det är så jäkla skönt att ha någon, för man kan alltid bolla. Det finns alltid någon man kan vända sig till när man har tuffa grejer och så. Så att man aldrig är ensam och tar tuffa beslut i bolaget, utan det är vi två allt och varandra. Och sen våra ingenjörer i bolaget har kommit in på ett fantastiskt sätt och det är samma relationer där, så vi har ju väldigt kul på jobbet hela tiden.
Finns det någon ledig plats?
Ja,
det låter ju asbra. Vadå, det är bara, under två år har jag aldrig haft söndagsångest. Nej. Det är ju unikt, känns det som nästan.
Nej, alltså, jag tror att det är mycket ett entreprenörskap, du vet, vågen, för att många känner det, att man är jävligt trött på att gå till ett corporate jobb som man kanske inte riktigt gillar. Sen finns det corporate jobb som man älskar också, såklart. Jag ska inte säga att alla är dåliga, men just den känslan, jag tycker det är värt att värdera den. Det kanske är värt att inte gå ner 1000 lappar eller annat för att få känna den. Men det är såklart svårt när man kanske inte har tagit det steget och testat på mig. Så låter det som klyscha att höra någon säga så här, men jag tycker det är viktigt.
Du var i, har du några exempel på dåliga råd du har hört till nya entreprenörer?
Oj, jag har hört mycket. När man startar ett bolag och är ute och minglar för första gången för att skapa sig ett nätverk, så träffar man väldigt många ja-säger och ryggdunkare som tycker att det är häftigt. Så att det, man får mycket konstiga råd från dem vad det gäller riskkapital och vad det gäller kunder och hur man ska sälja och sådär. Så att det, jag ska försöka sålla ett dåligt råd. Många säger borra ner i huvudet och kör liksom. Det, man menar väl gott med det, men det är farligt att inte ha koll på läget. Så att det, speciellt när man driver ett bolag ansvar för många områden, så behöver man ha huvudet för skaft hela tiden. Liksom, tänka på olika konsekvenser. Så att, att isolera sig själv och köra på utan att tänka på omvärlden, kunder och investerare och leverantörer, det är farligt tycker jag. Utan måste hela tiden hålla koll på vad som händer runt omkring sig. Det är bättre att säga, men stopp, vi chillar lite här nu ett tag och så samlar ihop krafterna och ser vad som händer. Så det är, men det finns mycket, mycket dåliga råd man kan få av folk runt omkring om man inte tänker helt och hållet.
Nästan lite, alltså nu är ju inte jag så här entreprenör själv, men jag är nästan förvånad över hur varenda person man frågar om så här, har du hört dåliga råd, så bara de har så många. Det finns hur många som helst. Man bara okej. Jag är ändå ganska god, alltså jag lyssnar ju ändå ganska lätt på vad folk säger. Man ska ta det med en nypa salt kanske ofta.
Ja, nej, men alltså jag är som dig. Jag är lite godtrogen naiv av många sätt. Jag vill se det bästa hos människor. Men man har kommit in i lite den rollen att man är så van nu efter ett par år att folk ska ge råd till en hela tiden. Och speciellt när man är med i såna här pitch-tävlingar och man syns lite i media, då ska alla ge råd till en helt plötsligt. Och efter ett tag så är det inte fysiskt möjligt att ta in allting. En bra grej tror jag är att om folk kan säga nej till dig, att säga att nej, men jag tror du har fel, tänk så här istället. Det är oftast ett bra tecken tycker jag. Då betyder det, eller för mig betyder det att de har respekt nog att ge mig deras åsikt på riktigt och inte bara säga att men skitbra liksom. Utan de vågar säga nej, det tycker jag är en jättebra värdering på ifall de är vettiga människor eller inte.
Du, om du fick teleportera dig tillbaka till liksom när första dagen när ni höll på med och satt ihop företaget och sådär, finns det något råd eller något tips som du hade dragit till med och bara fan, det här ska ni inte, så här ska det tänka?
Jag hade väl nog sagt att våga kasta dig ut ännu mer än vad du gör. Alltså jag skulle pusha mina gränser lite mer. Våga ställa de här obekväma frågorna som att ska vi vara i Sverige eller ska vi flytta till ett annat land för att göra det här? Lite sådana grejer, att ta de här stora besluten som man då kanske sköter på framtiden lite, utan att man pratar upp sig och känner att men fan, det kan bli riktigt bra, kör på, våga ta det stora beslutet. Går det inte bra så okej, då är det bara börja om, men kör på. Det är det jag sagt till mig själv, man är ju lite försiktig i början på ett sätt ändå.
Det känns som att det är så här, en av de vanligaste generella råden man hör från folk, att det är så här, man ska liksom utmana sig mycket mer än vad man egentligen kanske tror.
Och det är ju jättelätt att säga i efterhand såklart, men men det ligger ju någonting i det. Man får ju lära sig sina misstag, att när man sitter och värderar en situation och bestämmer sig vad man ska göra, så det är inte så farligt att pusha lite extra, och det blir då aldrig så illa som man tänker sig att det kan bli, utan
nej.
Om man jobbar med att liksom se till att man gör sitt allra bästa, så löser sig det mesta. Och skulle det gå negativt, så får man inte enkelt omvärdera situationen och testa nästa grej. Det är oftast inte farligare än så.
Fan, ska vi sätta på, känner att vi slänger på den här låten, det löser sig. Vem är det som gjort den?
Ja, det var bra. Nej.
Ja, eller hur? Är inte det Göteborg? Nej, det är någon Malmö.
Är inte det Timbuktu som gjort den?
Jo, just det är det. Just det. Den slänger vi på nu.
Det är bra.
Bara för att. Men ordna sig, det gör den alltid. Jo, det löser sig. Så brukar alltid det komma att fixa sig till slut. Det är inget tvivel om att du känns skiten sur. Och flera mil ifrån det ordnar sig. Men du, för ni har ju fått, det jag var nyfiken på att höra var, hur fick ni era första investeringar? Hur gick det till?
Den första investeringen vi tog var från Almi Invest i Göteborg. Och det var en sån liten ditthållsinvestering kan man säga på 300 000. Mm. Och den tog vi i våren 2014. Det var precis då vi startade bolaget, eller aktiebolaget. Och då satte vi en plan på att vi körde 8 månader och skulle verkligen affärsutveckla. Och vi gjorde ingen produktutveckling under 8 månader, utan vi skulle bevisa business caset. Mm. Och sen under hösten där, för att det var i april vi tog in den första, så byggde vi ihop ett business case. Och vi hade ju som sagt Saab med oss från början. Almi fanns ju med då i dialogen. Och sen så, i och med att vi startade bolag på Chalmers, så fanns ju de också med i dialogen. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att se vad tänker ni? Är ni intresserade av det här? Vad vill ni att vi ska visa för att ni ska vilja investera pengar? Och i slutändan så fick vi upp ett sånt tilltalande case att de valde att gå in med lite över 4 miljoner tillsammans. Och det var ju skithäftigt. Då var man ju riktigt, riktigt glad när vi fick de dokumenten signade.
Firades lite extra kanske?
Det kan det ha gjort. Det kan ha varit en champagnekorkare som flög.
Ja.
Nej, men det är också saker. Man ska fira de små grejerna och speciellt de stora grejerna. Så det är lätt att köra på liksom. Men man får se, om man presterar någonting så är det alltid värt att fira det, tycker jag.
Mm. Det är faktiskt något som nu har jag liksom under min korta liksom podcastkarriär som jag liksom startat här, så har jag ändå, alltså jag har ändå snappat upp rätt mycket liksom små tips. Alltså bland annat från han Hjalmar som intervjuade.
Mm.
Just det där om att fira små grejer, alltså det är någonting som man är väldigt dålig på, alltså. Man är ju ofta så väldigt självkritisk, i alla fall jag är det.
Mm.
Så att det är svårt att liksom, när man har, du vet, man ser alltid nästa obstacle liksom.
Mm. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet. Jag tänkte att shit, det är typ så vill jag göra, fast att han tog det, men det är bra, fick jag in det ändå.
Jaha. Fan.
Nej, men det är så, ja. Rätt, det är så rätt liksom. Man måste, på vinterhalvåret, det är så mörkt i Sverige liksom. Det är värt, man ska få fira sina segrar och må lite bra.
Alltså nu har du ju ändå, jag tycker ändå du har gett väldigt bra tips på till nya entreprenörer, men finns det någonting annat du tänkte på när du lyssnar på det där, eller rent generellt?
Ja, jag tycker alltid det är kul att lyssna på poddar och intervjuer med andra entreprenörer, för att det är vissa grejer förstärker vad jag tycker, men sen får man också nya infallsvinklar och man kan ju alltid lära sig. Så det är väl ett bra tips egentligen, att ha alltid ett öppet sinne. Och lyssnar man till någon eller pratar med någon som man känner att har någonting att bidra med, så ta till er av det. Liksom. Det är så mycket värt, så det finns mycket kunskap där ute.
Men du lyssnar mycket på poddar, eller?
Jag försöker ta till mig mycket. Det spelar om det är podd eller om det är TEDx eller vad det nu kan vara. Det spelar mindre roll, men så länge det är någon relevant person.
Mm. Finns det någon speciell podd du, förutom då Sveriges bästa podd?
Ja,
Livet är lux.
Absolut.
Finns det någon annan podd du kan rekommendera som man kanske har missat?
Alltså Breakits podd är alltid bra, och innan dess så var det ju även DIS då också. Så den är kul, att man ska hålla koll på vad som händer i tech-samhället. Ja. Sen så har jag lyssnat på ganska mycket olika. Jag brukar gå liksom efter lite olika bloggars tips. Så det var ett tag så lyssnade jag på en amerikansk blogg av 2 tjejer som heter Being Boss. 2 entreprenörer som driver, jag tror det är fotograf och webbdesign och lite olika. Så det var mer kul att snacka och höra där bort från USA och deras mentalitet. De ser på det här med entreprenörskap och starta bolag och sånt. På ett annat sätt, lite mer personligt än det man hör från Silicon Valley hela tiden.
Har du någon rolig historia? Någon kul historia ni brukar dra? Om bolaget eller liksom om arbetet? Eller?
Ja, herregud, det måste vi garanterat ha. När vi startar bolaget då, så ska man ju registrera vem som är styrelsen, vem som är vd och såna här grejer. Mm. Och då kände jag och Erik som startade att vi bryr oss inte om vem som är vd. För vi är på samma nivå liksom. Mm. Och då sa vi, ja men okej, hur gör vi det här nu då? Vi måste ha en vd mot Skatteverket, och det tyckte våra investerare att men det är seriöst, det ska ni ha liksom. Mm. Och då så kom vi fram till att ja, men då kommer en av oss ha vd och den andra kommer sitta i styrelsen, för vi har rätt att utse en i styrelsen. Och då, ja men bra, då har vi maxbalans mellan oss och det är inga konstigheter där ifall någon ska bli missnöjd. Så, ja, vem ska vara vem liksom? Och den klassiska svenska, ingen av oss ville säga vem som ville vara vad. Jag tror inte någon av oss riktigt ville vara någon av dem, vi sket i det faktiskt, utan vi vill mest köra på. Mm. Så vi gjorde en lista, vad finns det för fördelar, kan man få lite soft funding ifall jag, i och med att jag är lite yngre än Erik och såna här grejer, men det fanns ingen riktig fördel. Så till slut sa den tredje killen som var med under det året men som inte gick vidare och startade bolaget med oss, sa att, men kör en FIFA-matchen nu då. Så vi drog en Galatasaray mot Galatasaray var det, för det skulle vara helt jämnt.
Fan vad kul.
Så drog vi en och Erik ledde med 2-0 i 70:e minuten och vände jag till 3-2. Jag tror ingen av oss visste riktigt om man skulle hurra, för då vann jag vd-titeln om man säger så. Men jag visste inte ifall jag vann eller förlorade, och Erik visste inte om man förlorade eller vann. Så att det var lite mer så här, ja okej, okay, ja, men då får du vara vd så sitter jag i styrelsen då. Ja, det var kul.
Så att, hur känns det så här i efterhand? Det känns som en dundervinst liksom, i efterhand.
Alltså för oss internt så spelar vd-titeln väldigt lite roll. Och vi har sagt det, att den dagen vi verkligen behöver en vd, alltså då det finns ett behov av det, att vi ska sälja mot den typen av kunder och en viss typ av personlighet eller senioritet spelar roll. Då tar vi en diskussion och då utser vi på nytt mig eller kanske Erik eller kanske en ny person till vd. Det är helt baserat på bolagets bästa. Så att nu kör vi på för att det funkar bra i teamet och vi trivs ihop. Liksom. Men den dagen vi verkligen behöver en vd, då tar vi upp den diskussionen på riktigt igen. Liksom.
Eller så blir det FIFA-match. Om vd-positionen en gång till.
Det,
ja, vi får avgöra med FIFA-match.
Det är nog lite mer kontroversiellt att göra det då än vad som var på den tiden. Men ja, så den, det är en liten rolig story kanske.
Mm. Du, den här podcasten heter ju Livet Deluxe. Mm. Och vad är Livet Deluxe för dig?
Ja, alltså jag har tänkt mycket på det här, för jag har hört den frågan nu innan. Jag lyssnade ju på lite tjup. Tjuvlyssna lite på avsnitt innan så jag har hört den.
Fuck.
Men alltså, jag tycker att livet är så jäkla deluxe i sig. Det ska inte vara som att man ska köra, du vet. Men nu är det fredag och nu ska jag få må extra bra. Nej, det tycker jag liksom, det är tråkigt. Du ska må bra alla 7 dagar i veckan. Mm. Så för mig så är det verkligen att hitta en vardagstillvaro där jag mår så bra som bara möjligt. Sen finns det alltså lite mer unika grejer som händer när man når någon stor milstolpe eller åker iväg på någon cool resa. Men nej, jag ska säga en vardagstillvaro som man bombar bra och skrattar mycket. Då är det deluxe för mig liksom.
Känns som, eller hur, mycket humor.
Ja, verkligen. Livet är deluxe. Verkligen. Det kan jag hålla med om.
Humoristic. Jag håller med om det också. Inte så här meditation eller någonting sånt.
Nej, alltså jag har aldrig riktigt testat på det. Men det har ju snackat mycket om det, så det är kanske dags att prova.
Det är någonting jag har fått lite från han Tim Ferriss och hans podd, att han intervjuar jättemycket så här, liksom framgångsrika människor och så, och då visar det sig att typ så här, det kanske är 75% eller 80% av alla de som faktiskt mediterar typ dagligen. Det är någonting man inte trodde riktigt.
Nej, det är verkligen, det var en hög siffra.
Fan, nu måste jag nästan backup-checka det här. Jag har inte riktigt gjort det. Jag bara, ja, 80%. Det kanske är typ så här 30. Nej, men det var mycket. Det var typ 60-70, tror jag. Ja. Om inte mer.
Ja, men det är högt bara det. Liksom. Det är bra. Nu körde du det här begreppet mansplaining som är så nyttändigt senast. Det är bra.
Ja. Du, vi ska ju avsluta här med den klassiska pepplåten.
Mm.
Och jag tänkte om du har någon pepplåt.
Ja, alltså, att rekommendera. Hela min Spotify-lista, jag brukar ju vara alltså, låtar som jag blir ganska glad av och som är lite uppig. Så den som ligger högst upp just nu på antal spelare, det är Hey Maria av Klangkarusell. Österrikiskt techno-house. Två gubbar. Så den är riktigt god tycker jag.
Den har jag aldrig hört. Vad hette bandet?
Klangkarusell heter det. Det är lite roligt.
Ja, men det vet jag vilket.
Ja, de har ju lite större hit, så de har ju säkert haft. Men den här är ganska ny. Den tycker jag också.
Ja, men alltså jag får tacka så jättemycket att du var med.
Nej, men tack själv. Det var skitskoj.
Ja, och sen så får du lycka till med hela Revive och energin och framtiden helt enkelt.
Stort tack, stort tack.
och hoppas att världen skakar ännu mer så att det blir liksom ännu mer energi och
exakt, ännu fler batterier upp. Exakt.
Eller hur? Ja, jag ska avsluta och säga bara att Livet Lux är ju tillbaka som i vanlig ordning, inte om en vecka utan om 2 veckor. Vi har ett litet gap emellan där. Och sen så sätter vi på den låten som du hade rekommenderat där. Det var Klangkarusell med Hey Mary.
Hey Maria.
Hey Maria. Så önskar vi alla där ute i cyberspace och ute i Sverige en dundervecka. Och tack så hemskt mycket för att du var med på telefon. Och ha det så bra.
Detsamma, detsamma.
Så ses vi.
Det gör vi, ha det gott.
Adios amigos. Och nu är jag kvar fortfarande. Weird.
Har någon kickat dig efter du har sagt hej då på programmet? You feel